Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 245. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Hej!
Välkomna! Välkommen tillbaka, Fredrik.
Tack! Gott att vara tillbaka.
Du har återhämtat dig.
Jag är nog glömde återhämtad, ja.
Ja. Vana lyssnare hör kanske också att jag inte heller är 100% form. Men vi får se vad det blir av. Det är sannolikt är det bara en vanlig förkylning, men det finns ett test inskickat för analys. Jag vill redan på förhand passa på att be om ursäkt för att det kan komma en och annan liten hostning, men jag ska försöka behärska mig. Nu när vi har klarat av de formaliteterna så ska vi prata om Malmö FFs match mot Östersund som slutade 1-1. En match som där MFF inte på något sätt gjorde sin bästa insats, men ändå spelade tillräckligt bra för att vinna, men gjorde det inte. Varför då, Fredrik?
Ja, men det känns som man har sett den här matchen förut. Det dyker ju ofta upp någon sån per säsong där MFF liksom inte får in bollen. En match som i vanliga fall vinner. Sen kan man alltid bryta ner varje sån match i sina komponenter. Och i den här matchen tycker jag man kan ifrågasätta om Malmö FF verkligen maximerade sina vinstchanser, så att säga.
Hur tänker du då för när vi genast?
Ja, men precis.
Bra där, Max.
Nej, men jag tycker det blir ju någon slags helhet när man känner att MFF under perioder där man borde öst på gick ner i tempo och defensiva bitar som man slarvar med, till exempel då målet är det allra främsta, där man helt enkelt låter en nyinsatt spelare markera motståndarens kanske främsta nickspecialist på en hörna, och när dessutom hörnor har sett lite skakiga ut innan det också. Jag refererar alltså till Birman Sevic då, som precis har kommit in. Och man ser alltså innan målet hur han tittar bort mot bänken och Fedel skriker någonting om vem som ska markera vad och så vidare. Men det är ju tydligt att han ställs på Mokibi då. Och som helt enkelt bara löper först bort i straffområdet och sen söker sig tillbaka inåt igen. Och där är ju Birman Sevic helt borta. Och man ser att Anel försöker skynda till situationen, men han hinner inte tillräckligt fram där. Så att det blir ett ganska enkelt mål. Det är ett väldigt fint mål och det krävs ju mycket att sätta dit skallen. Liksom. Men ja, där räknar jag med för att inte in sina spelare, och det kan man ju hända. Det är ju sånt som händer. Men med tanke på hur det har sett ut på defensiva fasta under en ganska lång period nu, så är man lite överraskad över att man inte har faktiskt en bättre organisation i det läget där.
Ja, jag tycker att MFF har någonting att fundera över där, för att väldigt ofta så när man kritiserar den här delen så hänvisar Thomasson bland annat till statistik att MFF inte har släppt in så många mål på fasta under förra säsongen, och att man inte är så dåliga på det utan man är ett av seriens bästa lag. Jag tänker så här, alltså ibland den känsla man får när man sitter och tittar på matcher säger ibland mer än statistik. Och jag tycker det ofta har varit både på frisparkar och hörna att det känns osäkert, och jag är förvånad över det här vad ska vi kalla det, Johnny Fedels dirigerande från bänken att det ska behövas. Jag tycker det framstår som lite märkligt. Vi hade ju en väldigt trevlig podd med Johnny, måste jag säga. tycker han sa många bra saker, men jag vill faktiskt ifrågasätta den biten om MFF inte borde hitta en annan lösning vad det gäller defensiva fasta situationer.
Jag tycker inte
det känns klockrent.
Han hade rätt i en annan sak som vi ska återkomma till. Men vad gäller de här defensiva fasta så tycker jag att det är inte första gången heller som man funderar lite grann över uppdragen. Nu vet inte jag exakt vad de har för fördelning av markering och zon och så, men det är ju påfallande ofta tycker jag som MFFs lite ofta lite mindre mittfältspelare hamnar i markering på nickstarka försvarsspelare från andra laget.
Och sen finns det en fortsättning på detta som vi kan låta lite tjatiga, men Marco Johansson är ingen Johan Dahlin, och jag tror att på fasta situationer är det väldigt viktigt att ha en målvakt som äger sitt straffområde och liksom på något sätt styr vad som händer där också.
Gidigt, det tog ju upp på presskonferensen efteråt. Han liksom nämnde att Birman Sevic inte är så bra på engelska. Men sen så fick han ganska direkt efter det frågan om, från Johan Flink tror jag det var, Aftonbladet, om tränaren och menade att det var detta hade någon del i markeringsmissen. Men det förnekade Tomasson ganska snabbt, så jag vet egentligen inte varför han tog upp det. Det var som att han tog upp det och förnekade det direkt, men det är möjligt att det ligger någonting i där. Det här var ju Birman Sevic första, hans andra allsvenska minut detta. Jag, som sagt, det är en sak. Och som en nyinbytt spelare, en nyinbytt offensiv spelare, för till exempel ta en stolpe eller liknande. Men att som sagt, att låta honom punktmarkera en vad blir det, nästan 10 cm längre motståndare som dessutom är en stark huvudspelare, erkänt stark huvudspelare. Det kan ju inte vara rätt. Och jag menar liksom att MFF är väldigt långt gångna på väldigt många sätt, väldigt mycket automatiserat. Då återstår ju väldigt mycket, alltså de här stora saken som ett tryggt grundspel och generell spelidé av att man ska pressa högst och vinna tillbaka bollen väldigt fort och sådär. Då är det ju detaljerna som återstår för att förfina liksom och verkligen vinna matcherna, även om marginalerna är lite tajtare. Och det tyckte jag man slarvade med där också. Och någonstans kan man ju också säga så här att ja, det är ett defensivt misstag som gör det. Och att betydligt många fler misstag begicks högre upp i planen. Men det målet kom ju ändå i en period där MFF lite hade tappat initiativet. Alldeles innan den här hörnan så har Elfsborg en ganska bra omställning.
Eller Östersund som är laget.
Sa jag Elfsborg? Östersund, en ganska bra omställning där Anne Laknodzic offra sig så det blir till hörna då, som sen blir mål på. Det var också en bra chans, men där tycker jag till exempel att Tomasson kunde agera tidigare i matchen med att göra några byten. Det var liksom också en bild av den här matchen. Men nu tar vi det liksom det negativa först då. Det får man kanske göra då efter 1-1 mot en förmodad bottenkandidat. Och det är att man är van vid att se Jon-Dahl Tomassons lag ösa på för fullt hela tiden, även när man leder med 1-0. Det tycker jag har varit en stor styrka i hur och en stor att MFF utvecklas väldigt bra de senaste åren, och framförallt under Tomasson, då är att man vill stänga ner matcherna genom att göra fler mål, inte genom att liksom lägga sig på försvar. Och därför hade man velat se kanske Birman Sevic komma in en kvart tidigare till exempel.
Du pratade om det, situationen där de hade en bra omställning. Det var ju också så att Östersund gjorde ett mål som vi kommer komma tillbaka till, som blev bortdömt. Det är ju ganska tveksamt. Och Östersund skapade ju fler lägen tycker jag. Alltså, det var ju inte så att även om MFF dominerade och hade absolut flest chanser så var ju inte Östersund ofarligt. Men problemet kvarstår ju ändå liksom att MFF släpper in mål i varje match. För jag tror att vi skrev ganska mycket om både i fjol och faktum även året innan om styrkan av att man håller många nollor. Och även om naturligtvis anfallarna och mittfältarna ska göra fler mål framåt så kan inte pressen heller bli på dem att de måste göra 2-3 mål varje gång för att Malmö FF ska vinna. Så att jag tycker att en annan sak som man då kan komma tillbaka till där MFF gärna slätar över, det är alltså det här att man släpper in så pass mycket mål och inte håller nollan. Nu gjorde man två riktigt bra allsvenska matcher, de två första matcherna. Man vinner en av någon av dem fast man släpper in flera mål. Men man kan inte konsekvent hela säsongen bygga på att det krävs två eller tre mål för att vinna. Framförallt inte tre. Nu hade det räckt med två denna gången. Men det finns någonting när vi är inne på den negativa delen med försvarsspelet fortfarande som inte är helt... helt tillfredsställande. Och nu var väl kanske inte Bonke Innocent lika bra i denna match som man har varit i de två andra framför backlinjen.
Då tycker jag att vi kan tjäna som övergång till laguttagningen. För jag tycker fortfarande att oavsett hur bra Bonke Innocent var i de två första matcherna mot Hammarby och Häcken så är det här typiskt en sån match där han inte ska spela. Alltså när man har ett sånt massivt bollinnehav som MFF hade i första halvlek, det blir ju liksom i det läget så tillför Bonke Innocent inte särskilt mycket. Där känner jag att kanske Adel Rakip hade kunnat stå för något mer oväntat.
Jag både håller med och inte. Jag är övertygad om att MFF hade fått ett högre bolltempo. Men sen är det också så att de cupmatcherna som MFF spelade så gjorde man det med Anders Christiansen och Erland Rakip mot just motstånd där man hade ett överlägset bollinnehav och det straffade sig delvis. Då pratade man ju väldigt mycket om att man saknade den här defensiva balansspelen. Så att det är ju inte, det finns ju ingen garanti för att man hade vunnit matchen bara just för att få in en snabbare Erland Rakip där. Däremot så tycker jag snarare är hur de spelarna agerar runt omkring Bonke, eller kanske snarare, ännu mer snarare, så att det är Östersund som gör ett väldigt skickligt jobb i att se till att det är Bonke som har bollen nästan hela tiden i uppspelsfasen. Och han sätter ju inte tillräckligt med fart på den helt enkelt. Han slår sällan bort den, men man behöver ju också någon som tar lite fler risker i passningsspelet där. Och man kanske hade velat haft Anders Christiansen ha bollen riktigt lika mycket istället då, även om Anders Christiansen har en match där han dyker upp i de flesta situationer överallt där det hettar till.
I fjol hade ju Anel Ahmed Hodzic mycket mer uppspel också. Mm. Jag tycker inte han får lika mycket lägen för det den här säsongen. Jag vet inte om det är motståndarna som har lärt sig det så att de plockar bort honom. Men Bonke spelar ju dessutom ganska mycket bakåt faktiskt. Så att det är klart att du tappar tempo, precis som Fredrik säger. Samtidigt som jag förstår den andra Fredriks resonemang om att få in en annan typ av spelare. Jag kan väl tycka att MFF ska kunna variera mer. Men kanske var svårt eftersom Bonke hade varit så pass bra i de två första matcherna.
Jag tänker också på den kommande matchen mot Djurgården då jag definitivt tycker att han ska spela. Hade han dragit på sig en varning till mot Östersund så hade han ju varit borta. Eftersom den fyra varningsdispansen som man använde 2020, den är ju borttagen. Mm.
Men så kan man inte riktigt resonera tycker jag när man tar ut en startelva att en spelare eventuellt kanske blir avstängd i nästa. Det tror jag blir, då slår man nästan knut på sig själv i sitt resonemang.
Ja absolut, om allt annat är lika så kan man inte göra det. Men jag tycker att motståndet och den förväntade matchbilden i kombination med det tycker jag talar för en annan laguttag.
Ja. Problemet med Bonke har ju varit dessutom att han då hade varningar efter vad var det, 7 minuter och 3 minuter. Så det är klart att det finns en större risk med honom. Man får kanske ta en annan beräkning just med vissa spelare.
Mm. Det var inne här på Christiansen att han inte kom in så mycket i spelet även om han ändå lyckades vara inblandad i det som trots allt hände. Däremot så kändes det ju här, det här är ju som en match där Ola Toivonen inte kom in alls i princip. Varför blir det så?
Det är inte så att säga.
Jag är väldigt tätt runt hans position, så kan man väl säga till att börja med i alla fall.
Det konstiga är att jag upplevde ändå MFFs offensiv ganska långa stunder som bra och ganska varierad. Jag trodde nog att det där andra målet skulle komma. Sören Rex var väl närmast när han fläkte sig fram vid stolpen, om jag minns rätt, va? Så jag tyckte att mycket såg rätt okej ut och jag trodde faktiskt att det skulle räcka, men Scholak märktes inte mycket i början, kom in i det sen och då tyckte jag att Toivonen kom in lite mer i det. Skadan på Berget påverkade inte jättemycket, även om Adinalic är en annan spelartyp. Så att, jag vet inte. Jag trodde att offensiven skulle räcka till minst 2 mål. Det trodde jag.
Ja, alltså har man 25 avslut varav 9 på mål så måste man göra mer än ett.
Den man ska naturligtvis ge kväll är ju Ali Keita som ofta är bra mot Malmö. Jag tycker att han, jag har sagt det tidigare, jag tycker Malmö skulle värvat honom inför den här säsongen.
Där har jag en målvaktsfundering där. Jag har ofta noterat att MFF har problem mot den här typen av målvakter som spelar på ett lite annorlunda sätt. Det kanske främsta exemplet är väl Tommy Vaiho i Djurgården. Men MFF har så oerhört skolade målvakter och har haft under väldigt lång tid. Och det är naturligtvis att föredra, men det innebär också att man spelar och tränar bara mot skolade målvakter. När man då möter en målvakt som Ali Keita eller Tommy Vaiho som har ett lite annat rörelsemönster så blir det ofta sämre avslut. Därför att målvakten agerar inte så som spelarna har förväntat sig. Det är en högst ovetenskaplig och icke alls belagd teori som jag här presenterar. Mm. Vad tror du om det?
Nej, det låter inte orimligt faktiskt. Tränar du alltid efter ett visst mönster? Det är klart att fel skolar målvakterna efter samma grunder. Och Keita är ju speciell på många sätt och vis. Han läser ju spelet på ett speciellt sätt.
Jag tänker framförallt då kanske på räddningen han gör i slutet på Birmančević jätteläge där han liksom lägger sig lite bakåt uppåt i någon slags handbolls-X. Så hade ju förmodligen inte Marco Johansson agerat i det läget till exempel.
Hur tror du han hade gjort?
Jag tror att han kanske hade lite mer följt bollens rörelse och försökt täcka målet på lite mer traditionellt sätt.
Mm.
Och jag tror, som sagt, i längden så tror jag att det är bättre. Men jag har funderat på det här vid ett par tillfällen och jag tycker att jag får vatten på min kvarn.
Nej, jag tror du kan ha en poäng, absolut. Men det tar ju inte ifrån att Keita gör några fantastiska räddningar.
Nej, absolut inte.
Sen är det däremot en tråd som Fredrik Elva var inne på, så det här med byterna. Det är ju någonting konstigt med dem. Att de kommer, vissa matcher är det ju förståeligt att man ska inte byta för bytandets skull. Det fanns något sånt resonemang tror jag i Hammarby-matchen. Men lite pigga friska ben som finns i den truppen hade ju säkert kunnat röra om lite grann när Malmö jagar mål.
Ja, det känns ju också som en sån match där man, det som jag tycker Birmančević, nu har vi pratat om hans insats vid Östersunds mål här, och det är ju liksom, jag tycker inte han ska lasta speciellt för det är lite, egentligen lite orättvist att han kastas in i det sammanhanget överhuvudtaget, men det han bidrar med när han kommer in är ju det han ska göra, att han utmanar och hela tiden, och det betyder ju mycket för MFF. Det är ju spelare, det var ju tydligt, han snurrade upp sina gubbar där ute några gånger, och det man kände att man kanske hade velat ha den typen av spelare även på andra kanten, och det är lite underligt att Nanasi har fått stå åt sidan så mycket som han trots allt har fått gjort här nu under inledningen.
Alltså ibland så känner man ju att när man får göra tidiga byten, så som det var i det här fallet där Nalic kom in istället för Berget i första halvlek, så faller liksom hela planen på något sätt.
Men det var lite så det kändes ungefär som att Nalic stod först i turordning att komma in, oavsett om det var mittback eller om anfallare som gick ut. Lite hårdraget. Men jag tycker inte Nalic gjorde en bra insats, så det är egentligen inte det, men det blev en fel spelartyp på något sätt.
Jag tycker nog att det här var bland hans bästa insatser.
Ja, det var absolut en bra insats, absolut. Men det var liksom lite av de här kvaliteterna som, ja, som till exempel när Nasi har det, att man vill se den farten. Men okej, bytet var så pass tidigt så att man får ut naturligtvis göra andra värderingar i ett sånt läge.
Mm. Men vi har ju varit inne lite på det tidigare också, att just den här konkurrenssituationen till höger på forwardspositionen där, att den är, det finns inte något, alltså till vänster finns det ju tydliga alternativ på den positionen. Där har vi ju Birmančević, Nanasi och Rex liksom. Tre spelare som är väldigt så vänsterskolade, så vad ska man säga, gillar att utmana och kan ta sig förbi och bryta mönster. Men till höger finns Berget och bakom honom så är det lite mer, ja, det finns Amin Sarr, han var på läktaren nu och det såg länge ut som att Tomasson såg honom som ett centralt alternativ. Och sen är det då, ja, Nalic då tydligen som går ut till höger. Den rollen har han haft förut och även Antonsson används ju lite grann så det när han var där. Så det blir liksom som att jag tycker att Nalic gör en bra match. Jag har sett att han har fått lite kritik efter matchen. Jag tycker det är konstigt. Han spelar fram Anders Christiansen till ett friläge i första där Keita kommer ut bra och står av. Och han har ett ganska tungt skott rakt på mål. Volleybössar där som är ju. Och sen så är det han som klackar bak, eller vad säger, det är han som spelar fram Anders Christiansen till när han klackar fram Birmancevic på slutet. Då är det Nalic lyftning som gör det. Och han har även ett farligt skott på slutet som Keita tippar över ribban. Så att det, men han
och även den långa passningen fram till målet.
Exakt, det är nu kanske det absolut främsta då. Så att han skapar ju oerhört mycket under sin timma på planen. Men han spelar ju ett nummer 10 spel från högerkanten så att säga. MFF tappar ju lite djupledshot när han kommer in. Han gör det jättebra, men han spelar ju liksom som en, vad ska man säga, falsk tia, om man nu får hålla på med den här terminologin som har blivit så populär. Eller numerologin kanske man ska säga.
Vad är en falsk tia egentligen?
Nej, men det finns väl inte. Det är väl falsk nia det finns som finns. Det var ju så MFF spelade mot Häcken. Men jag tänker en falsk tia, det är en som spelar som en central spelregissör fast han gör det från en kantposition istället. Så, men det är ju väldigt lätt att sitta och pilla med sånt här i efterhand. Liksom. Det kanske hade varit det kloka att någonstans i matchminut 60 ta ut Ola Toivonen, sätta in Nanasi och flytta in Adi Nalic för att få djupledshot och utmanade på kanterna och få en spelfördelare och skottvillig spelare centralt.
Nu är det ju så att det är Djurgården borta nästa gång och det är ju ingen lätt match och det är väl frågan hur offensivt man vågar ställa upp. Men jag var och tittade på MFF U21 igår och det går ju inte att komma ifrån att vår vän Nanasi är väldigt spännande. Han testades faktiskt först centralt där, men sen testades han också på högerkanten. Alltså han är ju oerhört mycket involverad i spelet och han spelar med ett väldigt stort självförtroende. MFF mötte Öster och Nanasi gjorde 1-0 på retur i första halvlek. I andra halvlek, när han dock hade flyttats över på slutet på vänsterkanten ska sägas, så blev han fälld i straffområdet och tvekade inte utan gick själv fram och chippade in straffen löst mitt i målet när målvakten låg i ena hörnet. Alltså han utstrålar väldigt mycket självförtroende och det kändes verkligen som att Tomasson som alltid på plats på de här matcherna verkligen testade honom. Så att nu förutsätter jag att Inge Berget inte spelar mot Djurgården. Den matchen är väl på måndag, va? Mm. Men den typen av, när man ser den typen av känningar man spelar ut så brukar de sällan vara tillbaka på en vecka.
Vi kan återkomma där till Djurgårdsmatchen om en liten stund. Jag tänkte bara, när vi nu ändå har lyckats slå in på ett spår där vi pratar om positiva saker för MFF i den här matchen, så kan vi hålla kvar det lite grann. Jag tänkte några ord till om Adi Nalic, för att det var en del saker i den här matchen som utöver det offensiva spelet som bådade gott för hans utveckling. Det var till exempel det faktum att den här jättekontringschansen som Östersund hade precis i slutet av första halvlek som de schabblade bort lite grann. Där var det ju då Ahmed Hodžić och sen var det Nalic som var först tillbaka i MFF straffområde efter att ha löpt hela vägen och löpt i kapp den kontringen så att säga. Mm. Och det är ju kanske en typ av insats som man inte har sett från hans sida så mycket tidigare.
Var det han fick kritik för när han inte fick spela alls förra sommaren, att han var för, jobbade för dåligt bakåt så att säga. Men det stämmer nog. Jag la nog också märke till att han jobbade hårdare bakåt och kanske mer disciplinerat också, att han inte frisparkar utan han vann boll.
Sen på den positiva sidan så har vi också Antonio Colaks första allsvenska mål. Det var ju ett avslut som inte krävde någon någon större skicklighet, men han var ju på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och nu kom han väl direkt från sjuksängen mer eller mindre. Men vad tror ni att liksom det här...
Han hade inte varit i en sjuksäng. Han hade aldrig legat i en sjuksäng. Han hade bara hållit sig inomhus.
Han hade bara suttit i soffan.
Ja, han hade inte känt några symptom överhuvudtaget. Men... Det är svårt att säga såklart, men det betyder väl säkert mycket att spräcka en nolla, det kan man ju förstå.
Och det känns ju som att hans sätt att ta sig mot mål behövs i det här ganska finsnickrande omgivningen.
Ja, och det är en sån match som mot Östersund så är, när det blir liksom... Jag tyckte att det var ganska stora delar av laget. Det kanske personifierades främst genom Erik Larsson som aldrig riktigt kom framåt i banan utan ofta stannade upp och spelade tillbaka till Frans Brorsson. Och det blev ganska ofta ett spel där en mittfältare kom ner och mötte mittbacken och satte den tillbaka och så spelade mittbacken till nästa mittback. Och så gick det runt. Det var liksom mycket sådana korta passningar utan egentligen någon speciell tanke. För det ofta tycker jag, det är ju, självklart ska en innermittfältare komma ner och möta för att liksom kanske dra med sig en spelare och öppna upp en yta för någon annan. Eller liksom försöka luckra upp en lågt stående motståndare på något sätt. Men här gick det så pass långsamt och var så pass förutsägbart att Östersund ofta bara kunde stå och titta på. Och, utan att något speciellt behövde hända. Men det var lite...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
För få spelare som hade blicken uppåt plan och liksom näsan i riktningen mot mål. Där gör ju Antoni Colak är ju verkligen en typ som nästan bara ser målet hela tiden. Och han är ju så oerhört sugen på att göra mål och ta sig framåt mot mål. Det är en egenskap som MFF behöver.
Håller helt med. Det du beskriver, Fredrik, det är väl lite grann också att de inte såg honom där framme. För han fick ganska lite boll mellan varven, tycker jag. Mm. Att man kunde utnyttja honom mer. Sen, en liten detalj som jag har sett flera många supportrar har reagerat på, men som jag också tyckte var lite kul, det är att även om han är en utpräglad målskytt så vet jag inte om ni tänkte på vad han gjorde när han hade gjort mål. Han hoppade rakt upp i famnen på Anders Christiansen. Och väldigt många målskyttar hade dratt iväg på egen hand och firat när man hade gjort ett mål i ett sånt läge. Det signalerar rätt mycket lag för mig det här när man gör på det sättet. Och jag känner inte honom, jag har inte träffat honom, men det känns som att han har kommit in i laget. Malmö FF får verkligen jobba för laget redan nu, och det tror jag är en väldigt viktig egenskap. Mm. Där man, för då får man på något sätt, vad ska man säga, större legitimitet att avsluta själv också. När man alltid visar att man gör det bästa för laget. Så jag tycker han är jätteviktig.
Ja, vi ska väl förstås nämna Anders Christiansen också som på det positiva kontot. Återigen bra. Delaktig i det mesta. De heta situationerna. Nära på att göra mål själv. Spela fram. Se till att få en motståndare utvisad. Om man nu kan säga så. Se till. Men det är ju två tack. Det är ju liksom... Det är hans smarthet som gör det. Det är han själv som blir fälld båda gångerna av samma spelare. För att han är lite före helt enkelt.
Vad gäller Colak så hade det ju kanske varit lite magstarkt att ta åt sig hela äran för det målet som föregicks av tre briljanta prestationer från lagkamraterna.
Men du vet hur en del är att de alltid ska fira själv. De har sina, men han var väldigt tydlig med att han vände sig till laget.
Det ska dock sägas om det målet. Det pratas mycket om det målet. Det blir ju ändå matchen stora. Hela den sekvensen som föranleder också blir den stora snackisen. Men många bra ingripanden. Men det borde ju faktiskt inte ha blivit mål för MFF där. Inte beroende på något domslut eller liknande. Men för att Frank Aaron, då får man väl ändå säga, var någon slags otursgubbe i Östersund. han kan ju enkelt ta undan bollen. Han har ju grepp om bollen innan, han är ju före Anders Christiansen till i den här djupledsbollen som Adel Alli slår. Men istället för att bara skicka iväg den så passar han den mer eller mindre till Anders Christiansen. Det är ett obegripligt ingripande på ungefär samma plats där Frank Herrin i första halvleken hade slarvat bort ett 3-mot-1-läge för Östersund genom att det återigen mer eller mindre passar till en MFF-spelare.
Vi pratade ju lite grann om det innan vi drog igång här, apropå den situationen. Med, frågan är hur matchen hade utvecklats om Colak inte hade gjort mål. Missat bollen eller någonting totalt. Nu var han ju helt fri. Men, därför att det var ju en ganska tydlig situation annars där Anders Christiansen skulle haft straff och Ali Keita skulle haft gult kort. Och han var ju redan varnad för maskning, vilket Kristoffer Karlsson ska beröm för. Han varnade redan i första halvlek. Men en rätt intressant situation, för matchutvecklingen kunde ju blivit en annan även om MFF ibland inte gör mål på straff, om Östersunds målvakt hade blivit utvisad, de hade varit 10 man och det hade varit en straff. Nu kan man aldrig, och ska man inte spekulera om, det blev ett mål, men det kunde blivit en helt annan utveckling av matchen där. Och det kunde ju naturligtvis blivit en stund tidigare också, vilket vi inte har pratat om, men när Östersund fick mål bortdömt.
Ja, Fredrik har ju varit driftig här och pratat med domaren Kristoffer Karlsson.
Ja, jag tänkte på det de senaste, sedan matchen spelades, har det varit oerhört mycket olika förklaringar och teorier kring varför det där målet dömdes bort och varför det borde ha dömts bort eller varför det inte borde ha dömts bort. Så jag tänkte att jag ringer helt enkelt upp Kristoffer Karlsson, domaren, och frågar vad det var han tog det på. Och det lät så här.
Vad var det som hände egentligen?
Ja, nej, men där är ju ett samarbete där jag bedömer i situationen att bollen tar på en hand där. Men får direkt efter av min kollega att det där är en knuff precis innan. Så att i situationen och i händelsen så gör jag en bedömning av hans. Men däremot så är det en knuff som vi i teamet identifierar tiondelen innan, så att säga. Så att det är den som blir den. Det blir det som när vi har analyserat matchen i efterhand, så är det det som är det korrekta beslutet.
Det som inte nämns i det här samtalet är ju faktiskt att det även är offside på Turgott som slår in bollen i mål. Återstår ju att se, nu har ju liksom så att säga beslutet redan fattats dubbelt upp innan det kommer så långt som till den situationen. Men det hade ju varit intressant att se om linjedomaren hade upptäckt den offsiden. För när man ser på reprisbilderna så är det ganska tydligt att Turgott står bakom Erik Larsson, så att säga.
Så det fanns alltså då enligt domarteamet 3 skäl att döma bort det här målet?
Ja, varav den första dock förmodligen, om jag tolkade rätt, inte var riktigt giltigt. Den här Hansen.
Förlåt Max.
Nej, jag tänker bara, vi har ju olika utgångspunkter i det här. Och man tänker väldigt olika. Jag säger ju återigen att jag vill fortfarande se VAR i svensk fotboll. Därför att sådana här situationer ska kunna redas ut. Och jag tycker det är intressant och spännande att se hur de blir utredda. Om man har liksom alla de här kameravinklarna och man kan fatta de här besluten med hjälp av VAR-domarna. Sen vet jag att det finns saker som jag talar emot naturligtvis. Men jag bara noterar. Det
bästa är ju att domarna fattar rätt beslut. Som i detta
ja, det är rätt orimligt att de alltid ska göra det. Med tanke på hur snabbt det går. Eftersom huvuddomarna är ensam trots allt på planen. Men det hade varit intressant att se en sån granskning vad den hade lett till. Den hade ju förmodligen lett till bortdömt mål.
Nej, den hade ju inte lett till att MFF fått mål. För att kontringen hade ju aldrig uppstått. Den situationen hade ju aldrig uppstått. Om det hade varit VAR.
Där har du absolut en poäng. Och det är ju problemet med eller ett av problemen med VAR. Så självklart är det så. Det hade inte... Då kanske det hade slutat 0-0 alltihopa. Men det finns det onda och det goda. Jag förstår mer än väl båda sidor av saken och jag vet att många supportrar blir upprörda när man tar upp det. Men det finns så många situationer som behöver granskas. Jag tror att det kommer att komma så småningom ändå, även om svenska klubbar och dess supportrar just nu röstar nej.
Och om den här situationen hade granskats så hade det, som Fredrik sa, Johnny Fedel inte kunnat säga vad var det jag sa när han sa att Marco Johansson har allsvenskans bästa målvaktsfötter. För den snabba frisparken som han slår ut, som Adin Halic sen tar ner och slår vidare utan att släppa ner bollen på backen. De två passningarna där, det kändes ju när man tittar tillbaka verkligen som matchens prestation på något sätt. Det var en... man blir som gammal målvakt, blir man också alltid lite glad när målvakten får vara involverad framåt.
Det är spännande.
Det var inte bara bra fötter utan också bra spelsinne. Och just det tänket hade man velat genomsyra det MFF även efter målet. Det där blixtsnabba, titta framåt, vad har vi för alternativ? Hur kan vi anfalla här? Hur kan vi göra något bra offensivt av den här situationen? Det är ofta det som har varit liksom ledstjärnan för MFF när man har varit som allra bäst.
Jag bara fullfölja vardiskussionen där för att det ska bli komplett. För det blir liksom, tanken slår man inte från när man får tänka efter lite till. Men om vi leker med tanken nu att det hade varit vargranskning och det hade varit ett felaktigt bortdömt mål. Vilket, jag menar, fortfarande så är det väldigt små marginaler man kan diskutera där. Då hade det blivit ett dubbelfel, för då hade Östersund fått ett mål bortdömt och Malmö hade fått ett mål som de aldrig hade kunnat göra om granskningen hade varit. Så man kan ju vända och vrida på allting väldigt mycket. Det visar hur komplext det är.
Ja. Fast vi har olika åsikter och det får vi ju ha. Men jag känner att just den här situationen där man blåser liksom för knu, där alltså, ja, nu vet jag inte om de blåste för hans eller om de blåste för knuff i och för sig.
Första blåsningen för hans, men den sen ändras domslutet att det var knuffen som var det stora liksom.
Ja, och frågan är om en knuff i det, eller kanske hade granskat det.
Nej, det är inte säkert. Det är möjligt att det blir ännu mer komplicerat än så. Jag är inte så säker på att man har fått lov att diskutera knuffen. Men de hade kunnat diskutera offside-situationen på slutet. Men det är väldigt knepigt vilket. Men det är möjligt att domarens beslut hade legat fast i det här fallet. Att det är svårt att backa det där. Men man gör ju lite olika i olika länder också. Det är ju England som särskiljer sig vad det gäller var. Där är man mycket mer petig vad det gäller varen. Framförallt vad det är offside-situationer i andra länder. Men det hade varit intressant att veta faktiskt.
Där har man ju också nått någon sorts standard i 6, 7, 8 minuters tillägg nu för tiden.
Ja, men det är ju helt vansinnigt. För det är ju för att man granskar liksom att ett knä eller en tåspets. Det är ju liksom, man har ju tappat idén även med VAR. Man har inte bara tappat spelets idé utan tappat idén med VAR också. Men det är en annan historia.
Då vänder vi blicken mot nästa omgång. Där är ju då MFF som trots allt ligger tvåa i allsvenskan och är obesegrade, möter Djurgården på bortaplan. Djurgården har efter tre omgångar allsvenskans enda fullpoängare och har sett väldigt stabila ut så här långt. Vad tror du, Fredrik, om den här matchen?
Ja, man får väl säga att Djurgården är försiktigt eller knapp favorit här. Och då är det ju framförallt delvis på grund av 9 poäng på 3 matcher, men kanske framförallt på grund av underlaget. MFF trivs ju verkligen inte uppe på Tele2. Och det brukar väl klassas som Sveriges, jag vet inte om man ska klassa det som Sveriges sämsta konstgräs, men Sveriges snabbaste konstgräs i alla fall. Det är väl det som brukar vara diskussionen.
Ja, vad finns det fler för kriterier när man pratar om dåligt konstgräs? Hårt.
Ja, det är hårt. Jag vet inte om det är det hårda som gör att det blir snabbt i alla fall.
Ja, jag har inte tittat snygga på studsar, men rimligen så borde det hänga ihop.
Ja, men det liknar väldigt lite fotboll när man spelar på det underlaget. Jag har spelat för lite fotboll för att kunna reda ut vad det är liksom som gör det. Men det och Norrköping är de två konstgräs jag tycker förstör fotbollsmatcher allra mest.
Alltså det finns ju en tendens till att det blir ett annat närkampsspel och väldigt lite mittfältsspel. Det är ju ofta det som liksom det intrycket man får med sig när man tänker tillbaka på vad det är som när man liksom försöker sätta fingret på vad det är med de här matcherna som man inte känner igen och som man inte gillar.
Sen jag sticker väl ut och säger jag håller nu Djurgården som ganska klar favorit just med tanke på historien. Alltså man kan ju aldrig komma ifrån den, även om det är många nya spelare i Malmö nu, så har det har ju varit tufft på Tele2 de senaste åren och framförallt mot Djurgården. Det är ett par matcher som det är ju cupfinalen och direkt efter när man förlorar med 3-0 två gånger på några år sedan. Alltså det är jag vet inte, det känns som att man har ett mentalt underläge från start när man går ut på den planen. Och inte bara målmässigt utan ofta har varit rätt torftiga matcher spelmässigt, tycker jag i alla fall. Det finns det undantag också, men ser nog en risk att Djurgården kan dominera den här matchen ganska mycket. Och med tanke på att MFF släpper in mål i varje match så är det ju lite tufft utgångsläge. Kanske borde MFF våga satsa mer på de unga killarna i en sån här match. Typ Sebastian Anasi då, som väl inte har den här konstgrässkräcken kanske som många andra spelare, jag vet inte. Men det...
Finns det anledning att tro att MFF kommer att gripa sig an den här matchen på något särskilt sätt, eller är det, kommer vi att se, alltså kan man ha Häcken-matchen som någon sorts utgångspunkt att...
Ja, men det tror jag nog. Jag tycker att MFF ska ju spela sitt spel, de ska ju gå ut och anfalla och försöka ta tag i bollen. Det är det de trivs bäst med, det är det också man säger att man ska göra. De kommer ju möta ett väldigt organiserat motstånd. Det är det som har kännetecknat Djurgården. Och det, jag är väldigt imponerad med tanke på att de har tappat både Fredrik Ulvestad och Jesper Klarström som har liksom ändå stått för någon slags kamp och kampgaranti i Djurgården eller något sånt där. Det är väldigt tunga att möta, svåra att forcera och så vidare. Och de har ju fått... Ja, det är starkt också att de har lyckats vinna på så olika sätt. Under sina tre matcher mot Elfsborg så låg man ganska lågt och satsade på kontringar till stor del. Var väldigt effektiva där, smarta. Och hemma mot Norrköping så var det mer att man dominerade rent spelmässigt och spelade ut motståndet full koll. Och Varberg mer av den här gamla klassiska kriga i 90 minuter insats. Så det är spännande att se vilket av de här ansiktena man får se mot MFF. Men det är ju ett lag som gör läxan tydligt och ställer upp på ett väldigt bra sätt och är väldigt svåra att forcera helt enkelt. Mot Varberg så körde man ju fyrbackslinje, inledde man då som vanligt med, men man gick över till fem. Det är ju också lite spännande att man är flexibla med systemet och sådär, medan MFF är ju mer... De ställer upp så som de ska ställa upp och byter hellre personal så att säga än att byta sätt att anfalla.
Ja, det var väl mot Häcken, de var lite mer flexibla än annars. Annars var det ju, precis som Fredrik säger, varit lite statiskt. Jag börjar fundera lite kring det här personella också. Det är ju inget konstigt därför att det är ju väldigt få matcher än så länge. Det är en match i veckan. Och därför har man då vunnit de två första allsvenskan så kanske man inte ska göra så många byten heller. Det är ju fullständigt logiskt. Man har ju inte bytt så mycket i matcherna heller. För tittar man återigen på det laget som MFF ställde upp med U21 igår, så var det alltså 9 stycken A-kontrakterade spelare. Och det är ju spelare som Nielsen, Bagic, Beimo, Rakip, Sar, Nanasi. Alltså det är ju väldigt många spelare som faktiskt snart behöver speltid här också. Jag ser väl inte någon anledning att det blir mycket byten nu heller, men det är lite, börjar bli lite knepigt läge för MFF där kanske, att man behöver använda fler spelare, man skulle behöva fler matcher.
Men om Berget nu inte kan spela, MFF tonade ju ner den här skadan efter matchen, det gör man väl som regel i för sig, men om Berget inte kan spela, vem tror ni ersätter? Är det Max scouting från U21-matchen som gäller?
Nej, alltså jag tror att Thomas som följer sitt mönster, att det kanske är Nalic som startar då, men jag är inte säker på att det är rätt, för som Fredrik är inne på så är han ju mer en central spelare och MFF tappar någon dimension, och kanske var det därför Erik Larsson också blev sämre, att han inte hade det samarbetet på kanten, jag vet inte. Eller om Erik blev lite rädd och stannade ner mer av det skälet. Men...
Det beror lite på om MFF bedömer det för svårt att spela ett djupledsspel på Tele2 Arena. Att helt enkelt bollen sticker iväg för snabbt för att det ska liksom... Att man vill hellre försöka hålla bollen inom laget och så att säga kombinera sig framåt eller satsa på distansavslut. Försöka hitta någon slags modell där istället. För jag tror inte att Djurgården kommer agera defensivt riktigt så som Häcken gjorde. Där kunde MFF hitta väldigt mycket bra ytor bakom. Lite oslipat på sina håll där, tyckte Häcken. Jag tror inte Djurgården kommer bjuda på lika mycket där. Då kan det ju vara bra att ha en väldigt bolltrygg spelare som Nalic ute på kanten kanske.
Så det kan ju vara så att Nanasi är bättre som inhoppare när spelare börjar bli trötta också. Kanske slänga in sista halvtimme, jag vet inte. Samtidigt så det är det svårt att hålla tillbaka honom. För man kan notera det att han har gjort 5 mål på rad i U-laget. Och U21 ska man aldrig jämföra med A-lag. Men det är ändå en prestation. Så att... Och det är ju trångt på andra kanten, för jag vet inte ens vem av Rex och Birman Sevis som ska spela, vem ni tycker ska spela där. Men där känns det ju som att Nanasi är tredje alternativ, så att hans öppning är väl om Berget inte kan spela.
Ja, jag tycker att det blir svårt att spela utan båda. Alltså, om Berget inte kan spela så tror jag definitivt att Rex gör det.
Ja, jag tycker att Rex ska gå före oavsett om Berget är tillbaka. Han har gjort sina mål. Var het även mot Östersund. Var avslutad som inte riktigt satt där, men han är ofta på rätt plats. Ligger bakom väldigt mycket. Bör ju helt klart få fortsätta där, tycker jag. Han är ju ingen som har liksom överbevisat eller visat sig vara starkare än honom offensivt, tycker jag, utav vingarna så att säga. Däremot så hade jag kanske vill att se Bejmo få chansen istället för Erik Larsson där. Jag tyckte Bejmo var hungrig under försäsongen och Erik Larsson har väl inte imponerat så där överdrivet under starten.
När det gäller Rex och Birman Sevic håller jag helt med. Men det är där det finns en verklig konkurrens, som man säger. Så, och högerbacken är väl nästa plats. Det känns ju som de andra platserna är rätt cementerade just nu.
Ja, Frans Brorsson gör ju en väldigt, väldigt bra insats mot Östersund, tycker jag. Han är den säkrare defensivt av mittbackarna.
Jag väntade på en fortsättning, men det var bara...
Nej, det var bara så. Jag bara
konstaterande. Ja. Bra. Vill ni gissa hur det kommer att gå i den här matchen?
Nej. Nej, men det känns väl som att båda lagen skulle kunna vara ganska nöjda med ett oavgjort resultat på förhand sådär. Det är verkligen ingen av dem som vill förlora den.
Jag skulle säga det är väldigt tidigt på säsongen, men det är klart att med tanke på att Malmö tappade 2 poäng mot Östersund så är det ju inte kul om Djurgården vinner och det plötsligt är 5 poäng skap där. Då har ju man gett Djurgården en väldig medvind, så att, men Malmö får nog vara nöjt med oavgjort, tror jag.
Tror ni att den här en sista fråga. Tror ni att det här resultatet mot Östersund att det påverkar Djurgårdsmatchen på någonting? Alltså MFFs inställning till den?
Ja, kanske inte inställning, men självförtroende ändå. Alltså hade Malmö åkt upp till Stockholm med 3 raka, tror jag. Man hade varit lite mer rakryggad än vad man är nu när det ändå blev ett poängtapp och liksom sådär lite insläppt mål som man kanske inte skulle släppt in och bara ett gjort framåt.
Jag tycker att MFF har varit ganska sugna på att måla om bilden av sina prestationer det här året. Jag upplevde som att försäsongen var ju varken spelmässigt eller resultatmässigt bra. Det tror jag att alla är överens om. Men ju längre det här pågick, desto intensivare blev MFFs försök till
att... Propaganda.
Vad sa du?
Propaganda.
Ja, men vi kallar det så. Nej, men att säga att det här är liksom work in progress, det kan se lite fult ut och det var prat om att man var med nere i maskinrummet och så vidare. Och det blev liksom som att det kan vara helt rätt att vilja måla ut den här bilden av Jon Dahl Tomasson att vänta bara, liksom, ta det lugnt, ingen stress, det här kommer att ordna sig. Sen så kom de här allsvenska segrarna. Och då blev det ganska snabbt ett sånt tonläge. Inte minst från Anders Christiansen av att, ja, det såg ni. Ni har minst inte förstått riktigt. Man ska inte ta för mycket fasta på insatser och resultat på försäsongen. Nu ser ni hur bra vi är. Men man kan också se de här två inledande allsvenska matcherna som faktiskt två uddamålsvinster. Där avgörandet mot Hammarby kommer sent i matchen. Det kunde också, där en ytterback som normalt sett inte brukar göra mål, förutom att aldrig göra mål, gör mål. Det kunde också varit att ja, i en parallell match så blir det inte mål där. Då är det 2-2 i hemmapremiären istället. Häcken, inte helt möjligt att Jeremejeff skruvar in någon av bollarna där, som man har ändå några skapliga chanser så att säga. Alltså, man kan ju också se de här två vinsterna som knappa uddamålsvinster. Om man vill liksom skruva på det istället. För att MFF vill ju gärna måla ut dem som dominanta segrar. Och för att liksom visa att vi är, nu har vi kommit igång, det här är det riktiga MFF. Men ser man till att vilka chanser man har låtit motståndarna skapa under de här matcherna, så är det ju faktiskt inte omöjligt att ett av de här tre matcherna slutar oavgjort. Och att faktiskt en del av de här problemen som har varit på försäsongen fortfarande finns. Och det kanske blir liksom, det är kanske just det som lever kvar inför Djurgårdsmatchen, att oj, ja, vi hade kanske lite problem som vi hade behövt vara lite noggrannare med. Ja. Over and out.
Nej, men det vi har ju berömt när du var borta, Fredrik, med MFF en hel del från de två första.
Vi passade på då.
Ja, precis. Precis. Nej, men du har absolut en poäng att det är liksom, det är fortfarande tidigt på säsongen och drar för säkra slutsatser. Lika väl som vi kanske inte kunde döma allt från försäsongen, så kan vi inte döma allt på två allsvenska matcher.
Nej.
Jag saknar lite tempo i allsvenskan nu här. Jag tycker det är så utspritt.
Ja, precis.
Skulle jag se fler matcher och liksom se serien komma igång på något sätt, för det stampar lite grann.
Nej, men sen ska det ju sägas också att Malmö har ju varit väldigt bra under allsvenska inledningen. De har gjort mycket, mycket bättre, och de har ju utvecklats och tagit tag i flera av de problemen man har haft. Och framförallt är att man överlag levererar och kämpar på en mycket högre nivå än tidigare. Så att det är liksom inte så att man ska sitta och hacka på dem och säga att det är precis som under försäsongen, för så är det ju verkligen inte. Men man ska heller inte dra för stora växlar av den typen av segrar heller. Man vet ju, man minns kanske det var 2012 där, inledde väl med fyra raka segrar för att sedan falla tillbaka in i lite gamla synder som man då såg under försäsongen också. Så, ja.
Gud, vilket minne du har, Fredrik.
Ja, visst är det så. Jag är fortfarande ung och fräsch.
Jag minns knappt förra säsongen. Jag har varit 86. Den sitter som en keps.
Nej, men det vi sa också inför seriestarterna var ju att Malmö hade ett ganska besvärligt tufft program. Jag menar, de har alltså då mött Häcken och Hammarby redan, och de har Djurgården i fjärde omgången. Så att, det är ju också en anledning till att det inte riktigt har satt sig. Nu har ju Östersund tippat, vi skulle vara toppen, förlåt, ett bottenlag, men de kom ju med 5-0 mot Örebro med sig. Så att, ja, jag tror den här serien behöver en 4-5 omgångar till nästan, innan vi kan behöva säga för mycket.
Och då är det dags att ta paus.
Typ så.
Vi tar paus nu. Vi återkommer efter Malmö FFs bortamatch mot Djurgården. Det här har varit avsnitt nummer 245 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej.
Hej hej.
Hejdå.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.